När vi har lärde oss i den förra lektionen att det finns olika sorters hjärtan. Det finns det friska och det sjuka och det döda hjärtat. Så ska vi tala om, innan vi börjar med att lära oss om de här 100 olika sätten man kan kunna komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala, så är det viktigt att man börjar rannsaka sig själv. Man börjar hålla sig själv till ansvar och rannsaka sig själv innan man går vidare på den här vägen av de olika sätten som man kommer närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att hålla sig själv till ansvar, att korrigera sig själv och hålla sig själv till ansvar, rannsaka sig själv, är två olika former, två olika sorter. Det ena är någonting, att man håller sig själv till ansvar innan man gör en handling. Innan man börjar med en handling så håller man sig själv till ansvar. Så när man börjar känna att man vill göra en handling så ställer man sig själv frågan, varför är den här handlingen verkligen det bästa man kan göra? Alltså innan man generellt gör sina handlingar i livet så tänker man efter, man skyndas inte in att göra saker. För det kommer man ofta, den person som skyndar sig att göra saker brukar oftast ångra sig. Eller ajla mina shaitan, som ni säkert känner till. Att skynda sig är från shaitan. Så att man stannar upp och tänker, är det bättre att göra den handlingen eller att inte göra den? Och man tänker också efter, varför gör jag den här handlingen? Är det för Allahs subhanahu wa ta'alas skull eller är det för att jag vill visa upp mig? Så, och det har kommit från Al-Hassan al-Basri, en av de stora tabi'in, att han sa, må Allah vara barmhärtig mot en slav som stannar upp när han vill göra något. Om det är för Allah så utför han handlingen, och om det är för någon annan så väntar han. Så att man korrigerar sin nia och man tittar varje handling man gör. Och det här är en generell grej som man ska tänka på i sitt liv. Att man inte skyndar sig in och göra saker, utan man tänker efter, man stannar upp. Och det ska inte betyda att man ska skjuta upp det otroligt mycket så att man inte får saker och ting genomförda. Men att man inte skyndar sig in i saker och ting. Så man tänker efter innan man åker. Och det är det också som leder till att man får visdom. Att man blir vis och att man inte skyndar sig in i det som kan senare leda till att man blir skadad. Den andra formen utav rannsakan är att man ställer sig själv till svars efter handlingen. Det här är innan man tänker efter, okej, är det bättre att göra eller inte göra det? Okej, det är bättre att göra det. Gör det för Allahs skull eller gör det inte för Allahs skull? Det här är innan. Det som är efter, det är utav tre olika sorter. Tre olika former. Det ena är att man håller sig själv till ansvar för de dyrkansmoment som man har gjort. Man tänker efter på de böner man gör efter Ramadan, man tänker efter på sin fastan. När man har gett zakat, man tänker efter på hur man har gjort sin zakat och så vidare. Om man tittar på flera olika saker gällande sin handling som man tittar tillbaka till. Första saken som man tittar till, hade jag ikhlas i mina handlingar? Var jag verkligen uppriktig till Allah subhanahu wa ta'ala i den här handlingen jag gjorde? Man tittar också, följde jag profeten sallallahu alaihi wa sallam i den här handlingen som jag gjorde? Och som ni vet så är det de här två villkoren som man alltid måste leva upp till för att en handling ska bli accepterad. Man gör det för Allahs skull och man gör det i enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Man tittar också, hur har man perfekterat handlingen? Eller var det till exempel när man bad att man larvade, man tittade lite åt höger, lite åt vänster, man tänkte på annat? Eller var det så att man försökte perfektera handlingen? Det är det som kallas för ihsan. Att man försöker perfektera sin handling och göra den så bra som möjligt. En annan sak som man också tänker efter är att när man gör en handling, att man ska bevittna Allahs subhanahu wa ta'alas välsignelse över den. Att man inte ska känna att det är jag som lyckades göra den här saken så bra själv. Om man nu har gjort det med ikhlas, man har gjort det med enligt med profet sallallahu alaihi wasallam och man har perfekterat sin handling, då ska man också rannsaka sig själv att man verkligen kände av att det här var från Allahs subhanahu wa ta'alas välsignelse över den, att han har underlättat för att göra den här handlingen. Och en annan sak som man också gör när man rannsakar sig själv, att man känner sig bristfällig i sina handlingar. Att man aldrig ska känna att jag har gjort det här helt och hållet perfekt. Att min bön, den var helt perfekt. Man ska sedan känna att jag skulle kunna ha gjort den bättre. För om man hela tiden känner sig att man är perfekt, man har gjort allting bra, då kommer man inte kunna utvecklas. Och en muslim, det vi kommer prata om, de här 100 nivåerna, är att vi ska hela tiden försöka utveckla oss för att bli bättre muslimer. Så om man ständigt känner, det är därför jag tar upp det här ämnet överhuvudtaget nu, att om vi känner att jag är en perfekt muslim, jag gör allting bra och allting är lugnt och så, då känns det inte som det är någon idé att lära sig om de här sakerna för att kunna utveckla sig som muslim. Så istället så ska man känna, nej, saker och ting jag skulle kunna ha gjort bättre. Så man ska ständigt försöka förbättra sig själv som muslim. Och varje år som går så har han blivit en bättre muslim och en bättre slav till Allah subhanahu wa ta'ala och kommit närmare hans paradis och inte tvärtom. Det här var en av de sakerna, den av formerna som man ställer sig själv och rannsakar sig själv efter handlingen. En annan sak, att man håller sig till ansvar och rannsakar sig själv gällande varje handling där lämnandet av handlingen var bättre än att göra den. Man, det här ena handlar om dyrkan. Och dyrkan är alltid, det är alltid bäst att göra det. Men vissa man tänker efter. Du vet kanske hur man har behandlat sin fru till exempel. Hur man behandlat sina föräldrar. Hur man behandlat sina släktingar. Man tänker efter. Det är många saker jag har gjort kanske som det skulle vara bättre om jag inte gjorde det. Det skulle vara bättre om jag skulle gjort si eller så. Så man också tänker efter det gångna året eller gångna perioden. Hur jag skulle kunna ha gjort saker och ting. Bättre och de här vilka saker man egentligen borde lämnat och inte har gjort under det här året eller den här tiden som man tänker över eller sitt liv generellt. Den tredje saken man kan tänka över är de tillåtna handlingar man har gjort. Man håller sig till ansvar för dem, för att varje tillåten handling man gör, som att äta, dricka, sova och allt möjligt, om man har en rätt nia i det, om man har som vi kommer prata om senare, så kommer man att får man belöning för det. Men om man bara gör det för sakens skull så blir man inte straffad för det. Men man får samtidigt ingen belöning. Så det är otroligt mycket belöning som man kan samla ihop på sig under en dag. Trots att man gör samma handlingar som man skulle göra. Man sover som vanligt. Man äter som vanligt. Man dricker som vanligt. Och man gör alla de här sakerna som vanligt. Men om man bara hade gjort det med rätt nia man gör det för. Att man vill bli tillräckligt stark så man ska kunna jobba och försörja sin familj, eller man gör det för att man ska bli stark så man ska kunna dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och så vidare, då får man belöning för allting. Och det finns väldigt mycket belöning att hämta in på ens vardagliga sysslor som man gör. Eller hur man uppfostrar sina barn. Att uppfostra sina barn är någonting som man ska göra och så. Men har man verkligen, man vill göra det här det bästa, man vill göra uppfostra sina barn på det bästa sättet och få dem att bli bra muslimer och få dem att bli bra människor, då får man väldigt mycket belöning. Så det finns mycket belöning man kan hämta in på en dag som man kanske bara försummar annars. Så det här är de tre olika grejerna man kan göra efter handlingen. Dels man tittar på sin dyrkan, hur man har utfört sin dyrkan. Och dels de handlingar som varit bättre om man hade lämnat än om man hade gjort. Och dels de tillåtna handlingarna, hur man skulle kunna få extra mycket belöning för dem. Och det värsta en person kan göra är att vara försummande. Att bara luta sig tillbaka och säga att allting är okej, jag är bra, allting är okej. Jag behöver inte utvecklas. Det här leder till en människas undergång. För att om man inte utvecklas, om man känner sig själv hela tiden nöjd, så blir det ofta att man egentligen bara blir sämre och sämre. Och man tänker hela tiden, jag är okej. Så blir det bara sämre och sämre. Från att man kanske var van med att man bad de obligatoriska bönerna och kanske sunna böner. Så man tar ner på sunna bönerna. Man säger, jag är okej, jag är lugn. Sen blir det kanske sämre och sämre med ens vardagliga böner. Man förskjuter dem för sin tid och så. Så blir det bara sämre och sämre och sämre. Man hela tiden känner sig nöjd med sina handlingar. Och att allting är okej. Som Ibn al-Qayyim nämner. Så är det här någonting som om det här fortskrider under en lång tid. Så kommer det leda till personens undergång. Och det kommer bara bli väldigt farligt för personen. Så summerat så ska personen först och främst hålla sig till ansvar för de obligatoriska handlingarna han gjort. Och kommer ihåg om han har varit försummande eller inte. Och han ska också hålla sig till ansvar för de förbjudna handlingarna han gjort. Och tänka över de förbjudna sakerna han har gjort. Och be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse för det han har gjort. Och andra saker som han ständigt ska rannsaka sig själv. Och se hur han skulle kunna förbättra sig själv som person. Det finns olika fördelar med att rannsaka sig själv. Ibn al-Qayyim nämner två stycken huvudfördelar med att rannsaka sig själv. Det första är att man ser vilka brister man själv har. Man ser vilka brister man har och den som inte har sett sina egna brister kommer aldrig kunna ta bort dem. Om man inte ser att man själv har brister, man inte ser att man har brister i sin ikhlas, man inte ser att man har brister i sitt uppförande med sina föräldrar, sitt uppförande med sin fru eller för frugans del, för med sin man, eller man har brister i sin bön. Om man inte ser till sina egna brister, då kommer man som sagt aldrig att kunna bli bättre. Så det här är första fördelen med att rannsaka sig själv. Det har kommit olika uttalanden från Salaf gällande det här. Mutarrif ibn Shikhir sa det. Om det inte vore för att jag känner till mig själv så skulle jag distanserat mig från folk. För man ser brister som andra människor har. Men han tänkte över vilka brister han själv hade. Då ser han, men det är ingen skillnad mellan mig och människor, för vad alla har brister. Så det är lätt för människor att se att den här personen här är fel. Kolla vad dåligt han behandlar sina föräldrar. Kolla då att han är så här och så här. Men han tittade också på sig själv och så såg han att man själv är likadan som alla andra människor om man inte själv är värre. Yunus ibn Ubayd sa: jag känner till 100 goda sidor en person kan ha, och jag känner inte till att jag ersätter en enda av dem. Och trots att det här var bland de stora lärda, så såg han själv, han kände hela tiden att han hade brister. Man kan vara generös, man ska vara ärlig, man ska vara så. Och han kände att han hade de här bristerna, så han tyckte inte att han ersatt de här fina attributen som man kan ha. Den andra fördelen, att man rannsakar sig själv efter att man känner till sina egna brister, att man känner till Allah subhanahu wa ta'alas rättighet över oss. För att om man inte känner till Allah subhanahu wa ta'alas rättighet, vilken otrolig rättighet han har över oss, så kommer ens dyrkan knappt ge något resultat, som Ibn al-Qayyim säger. Och den som verkligen känner till Allahs enorma rättighet över oss, att han ska dyrkas på vilket sätt han ska dyrkas, blir inte imponerad av sina egna handlingar. Man känner inte, jag är så bra, kolla hur jag har bett och så. Man känner att Allahs rättighet över mig är så stor, allt han har gett mig, och det här är det lilla jag kan ge tillbaka. Om man känner det, och man vet vilken otrolig rättighet Allah subhanahu wa ta'alas handlingar har, så kommer han att bli en ödmjuk person. Och han kommer inte bli imponerad av sig själv, och han kommer känna sig en total underkastelse till Allah subhanahu wa ta'ala, och känna av Allahs barmhärtighet och förlåtelse. Tyvärr är det så att många av människorna är tvärtom av det här. De tittar inte på Allahs rättighet, utan de tittar på vad de känner att de själva har för rättighet. När det händer en olycka till exempel, så känner de, varför händer det här mig? När de gör en handling, så känner de, jag förtjänar att jag ska få belöning för den här handlingen, jag gjorde den och så. Nej, man ska istället titta på vilken rättighet Allah subhanahu wa ta'ala har, och man ska inte hela tiden titta på, och man ska inte titta på sina egna rättigheter. Så att rannsaka sig själv innan man börjar sin resa till Allah subhanahu wa ta'ala med de olika sakerna som ska föra närmare till honom, är någonting som är väldigt viktigt, och det leder till att man är underkastad till Allah subhanahu wa ta'ala och ödmjukad till honom. Och det har kommit från, om jag inte har fel, från Umar radiyallahu an, att han sa: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Att håll er själva till ansvars innan ni kommer hållas till ansvars på domedagen. Så att om man börjar med de här sakerna, man tänker över sina handlingar, hur man skulle kunna korrigera dem och förbättra dem, innan man istället, det kommer komma en dag där man står framför Allah subhanahu wa ta'ala, och man hålls till ansvars för de här handlingarna som man hade en chans när man var i det här livet att förbättra. Nu ska vi gå vidare vid Nilay Ta'ala och prata om den första utav de här sakerna som kan få en person att komma närmare Allah. Och det är den viktigaste utav alla saker. Det är al-ikhlas, uppriktighet. Det här är den första och viktigaste utav hjärtans dyrkan som man kan ha. Och det är att man har ikhlas i sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Innan vi börjar prata om ikhlas och beordringar som har kommit i Koranen om det, och beordringarna i sunnan om det, och vad Salaf har sagt gällande det, så tänkte jag bara förklara skillnaden mellan nia och ikhlas. Vissa personer hör ordet, man måste ha nia för det här, och ibland hör man ikhlas. Vad är skillnaden mellan de två? Oftast de som pratar om nia, det är de som pratar om fiqh. Det har någonting som har med fiqh att göra. Till exempel att man ska skilja mellan vanliga handlingar från dyrkans handlingar. Ett exempel på det är ghusl. Att man går in i duschen och duschar. Gör man det för att har man nia, man avser med den här handlingen när man duschar, att man till exempel har haft samlag med sin fru och man ska bli av med sin janaba, bli av med den här orenheten, så blir man av med den. Men om man har haft samlag med sin fru, men man går in i duschen och inte har nia för det, utan man bara duschar för att man vill bli av med svett, så har man inte blivit av med sin janaba, utan man måste ha nia i sin handling. Och den andra formen av nia som man har är att man skiljer olika former av dyrkan från varandra. Det ena är att man skiljer vanliga handlingar, som att duscha till exempel, från ens dyrkan. Det andra är att man skiljer dyrkans moment från varandra. Ett exempel där, man kommer till moskén och det är dags för fajr-bönen. Om man har nia för att man ska be rak'atay sunna, alltså att man ska be de här två rak'at som man ber innan sunna, så är det det man gör. Men man skulle lika gärna kunna göra handlingen, det ser likadan ut, så skulle man avse att man ber Fajr då. Och handlingen ser likadan ut, och det som skiljer mellan de två är att man har 9. Eller Tahiyyat al-Masjid också, de liknar varandra, fast det handlar om. Det som skiljer mellan de här två dyrkansmomenten som utåt sett kan se likadana ut är att man har 9. Och 9 är inte det vi kommer prata om här, utan det är någonting man pratar om när man pratar om fiqh. Och det vi kommer prata om är ikhlas. Att man är uppriktig i sin handling till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah har beordrat oss flera gånger i sin bok att vi ska vara uppriktiga i våra handlingar, i våran dyrkan till Allah. Allah säger: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Och det blev inte beordrade med annat än att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med uppriktighet i deras religion. Så det här var någonting som alla människor har blivit beordrade med i de religiösa böckerna som har kommit. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis. Vi har sannoliken sänt ned boken till dig, så dyrka Allah med uppriktighet i din religion. Sannoliken tillhör den uppriktiga religionen Allah. Så Allah subhanahu wa ta'ala har uppmanat oss i sin bok här att vi ska vara uppriktiga i våra religion, och att den uppriktiga religionen tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. I en annan vers så säger Allah: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Den som har skapat döden, att Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat döden och livet, för att testa er vem som gör bäst handlingar. Det här är en viktig sak att man ska göra. Allah azza wa jalla säger den som gör bäst handlingar och inte den som gör mest handlingar. Att när man gör en handling så är det viktigt hur man gör den, och inte bara att man ska göra mycket. Man ska göra mycket handlingar och goda handlingar, men man ska göra dem korrekt. Okej? Okay? Och därför har det kommit en känt uttalande från Fudayl ibn Iyad, en utav Imam Shafi'is lärare som dog ungefär 180 efter hijra. Han sa: den bästa handlingen är den mest uppriktiga och den mest korrekta. Så de som var runt omkring honom sa: Och Abba Ali, det här är hans kunja, sa jag, Abba Ali, vad är den mest uppriktiga och den mest korrekta handlingen? Vad menar du med det? Att den bästa handlingen är den mest uppriktiga och den mest korrekta? Så han sa: om en handling är uppriktig men inte korrekt, så accepteras den inte. Och om den är korrekt men inte uppriktig, så accepteras den inte. Och en handling accepteras endast om den är uppriktig och korrekt. Den uppriktiga handlingen är att den endast gör för Allahs skull. Och den korrekta är att den är i enlighet med profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah. Så han nämnde de här två stycken villkoren som man alltid måste ha för att en handling ska bli den bästa av alla handlingar. Och det är som sagt, det här är någonting som är väldigt viktigt. Också många personer till exempel som vill göra dawa eller liknande. De säger: vi ska göra mycket dawa, vi ska göra si, vi ska göra jättemycket saker samtidigt. Men det handlar inte om att göra så mycket som möjligt. Det handlar om att det ska vara korrekt. Och du måste leva upp till de här två villkoren hela tiden. Man ska leva upp till att ta uppriktighet och leva upp till att det ska gå i enlighet med profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah. Och efter Fadayl ibn Iyad nämnde det här vackra uttalandet som är väldigt viktigt, sa han, nämnde han versen från Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Så den som längtar efter att möta sin herre ska göra goda handlingar och inte göra kyrk, inte begå polyteism i sin dyrkan till sin herre. Det har kommit många hadither. Det här är några verser, och det finns flera verser i Koranen som handlar om det. Det har kommit många hadither som av profeten sallallahu alaihi wasallam, där han berättar om hur viktigt det är att man har ikhlas i sina handlingar. Bland dem är den kända hadithen att profeten sallallahu alaihi wasallam frågade som en person som krigar, alltså gör jihad, för att synas. Och en annan som krigar bara för att visa att han, eller för, av rent mod. Och en annan som krigar på grund av nationalism och för sin klans skull eller liknande. Vilken av dem är för Allahs skull? Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: den som krigar för att Allahs ord ska vara högst, det är han som är på Allahs väg. Så profeten sallallahu alaihi wasallam visade i de här handlingarna när det kommer till krig till exempel, att man inte ska göra det för rent mod och inte av nationalism eller för sin klans skull eller liknande, och man inte ska göra det för att synas, utan det går tillbaka till att man gör det för Allah, för att höja upp Allahs subhanahu wa ta'alas ord. I en annan hadith så säger profeten sallallahu alaihi wasallam: som ni säkert känner till den här hadithen, om de tre första personerna som elden kommer att tändas med, som kommer att straffas i elden. Han nämnde tre stycken personer. Den som läste Koranen och lärde sig Koranen, men han gjorde det för att folk skulle säga att det här är en lärd person. Och den personen som gjorde jihad, men han gjorde det för att folk skulle säga att han var modig. Och den som gav välgörenhet för att man skulle säga att den här personen är generös. Och alla de här kom till helvetet för att de inte gjorde det för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Och det finns en väldigt vacker ett uttalande eller en händelse runt omkring den här hadithen. För det är Abu Huraira som har berättat den här hadithen. Att när han berättade den här hadithen, och han var en av de lärda, en av de största lärda utav sahabas, så svimmade han till när han skulle berätta hadithen. För han blev så pass påverkad att han var rädd att just en av de här är den som har lärt sig Koranen och inte är uppriktig i det. Så vaknade han till, och återigen så svimmade han till och vaknade till flera gånger. Och sen berättade han med darrig röst den här hadithen. För att han var så pass rädd att han inte skulle ha uppriktighet i sina handlingar. Vilket tyder på hur Salaf och Sahabas verkligen levde upp till det de lärde sig. Och det här är då bevisen från Koranen och Sunnan för att man ska ha uppriktighet i sina handlingar. Även de lärda från Salaf, för att, som ni alla säkert känner till, så när man bevisföringen som kommer i islam går alltid tillbaka till Koranen och Sunnan. I förståelsen utav Salaf. I förståelsen utav de tidigare generationerna, utav sahabas och deras studenter och så. Så de lärda från Salaf har förklarat vad ikhlas är för någonting. Så man ska förstå, vad är dess riktiga essens? Vad är dess definition egentligen? Vissa säger att, Ibn Qayyim nämner då olika uttalanden från Salaf. Vissa säger att särskilja sanningen, alltså Allah subhanahu wa ta'ala, al-haq, med sin avsikt inom dyrkan. Och andra säger att rena sina handlingar från att skapelsen ska se dem. Att man alltid tänker på att det man gör handlingen för är för att Allah ska se dem. Och Allah ser allting, och inte för att skapelsen och människorna ska se dem. Ett annat viktigt uttalande som vissa av Salaf sa är att ens handling ska vara densamma inombords som utombords. Medan ria, ögonkännerhet, man visar upp sig, är att ens handling är bättre till det yttre än det inre. Så att när man har ikhlas, den personen som står och ber, han, det som finns inuti honom är lika bra som det som syns utåt ifrån. Men den personen som gör rea, han kanske står och ser jättekoncentrerad ut, och hans hjärta är någon annanstans, och hans hjärta är egentligen tänker på vad andra personer runt omkring honom ska säga och ska tycka om honom. Så det som finns inombords är samma som finns utombords. Och det är en av de fina förklaringarna som Salaf har sagt vad uppriktighet är. Salaf har också pratat om hur svårt det är, och vikten och svårigheten av att ha ikhlas. Att ha ikhlas i sina handlingar, det är inte lätt. Utan det är någonting som man ständigt får kämpa med. Och ständigt får kämpa med att man verkligen gör sina handlingar för Allahs skull. Sahel ibn Abdillah Tustari, som är en av de tidiga lärda, frågade om vad som var svårast för själen att göra. Så sa han att ha ikhlas, eftersom själen inte får ut någonting av det. Man kan inte känna, om man gör någonting som man känner att man blir prisad någonting, då kan man känna, ah vad skönt att jag blir prisad för det här och så. Men ikhlas, att bara göra det för Allahs skull, är inte någonting som själen får ut någonting ifrån, utan man gör det bara för Allahs skull, för att komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf Ibn al-Hussein sa det: den mest ovanliga saken i detta liv är ikhlas. Hur mycket är det inte jag försöker ta bort ria från mitt hjärta, men det verkar som det dyker upp på nya sätt hela tiden. Man känner att nu har jag lyckats kämpa för att människor ska se en, så kommer det istället, det kommer, ria kommer från något annat håll och kant. Så det är ständigt en kamp att man hela tiden ska tänka på varför man gör sina handlingar, att man bara gör det för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Sufyan al-Thawri, den här stora lärda, som ni säkert många av er känner till, sa att han har aldrig kämpat med någonting svårare än att man ska ha ikhlas. Och bland de lärda som har nämnt hur viktigt det är och frukterna av att ha ikhlas, så säger Abu Sulaiman al-Darani: om en tjänare har ikhlas i sina handlingar, så kommer han bli av med waswas och riya. att om man har ikhlas och man verkligen gör allting för ikhlas skull, då kommer man inte få waswas och tycker den där personen det jag gör är bra, tycker den här personen och så vidare. Nej, man gör det för Allahs skull. Då får man inte waswas och man känner inte av viskningar och man får inte heller ria. Ibn al-Qayyim summerade alla de här uttalandena som de lärda från Salaf har sagt och sa att ikhlas är att en handling inte ska beblandas med någonting som själen vill nå. Vare sig det är att försöka visa upp sig för skapelsen eller försöka få deras beröm eller fly från deras klander eller söka deras upphöjande eller deras pengar eller att de ska tjäna honom eller att uträtta hans ärenden eller att söka deras kärlek eller liknande anledningar. Allt detta summeras med att man vill nå något annat än Allah, att man inte vill nå något annat med Allah än Allah med sina handlingar. Det var summeringen av de här sakerna utav Ibn Qayyim. Jag kan upprepa det. Ikhlas är att en handling inte ska beblandas med någonting som själen vill nå. Vare sig det är att försöka visa upp sig för skapelsen eller försöka få deras beröm eller fly från deras klander eller söka deras upphöjande eller deras pengar eller att de ska tjäna honom eller uträtta hans ärenden eller söka deras kärlek eller liknande anledningar. Allt detta summeras med att han inte vill nå något annat än Allah subhanahu wa ta'ala med ens handlingar, vad det än är. Så det här är summeringen av allting. Att alla handlingar, det handlar inte om att bli berömd. Och det handlar inte om att man ska fly från klander. Eller det handlar inte om att man kämpar för att folk ska älska en. Eller för att folk ska ge en pengar för det man gör. Eller att folk ska gå och berömma en och så vidare. Det är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är att våran Herre subhanahu wa ta'ala är nöjd med våra handlingar. Ibn al-Qayyim nämner också att det finns tre stycken problem som kan komma till den som gör handlingar. Den som gör en handling, det kan komma tre stycken problem i hans handlingar. Ett av de här problemen är att han börjar se upp till sina egna handlingar och tycker att det han gör är väldigt bra. Det andra är att han söker efter ersättning, att han tycker att han förtjänar att få belöning av Allah för det han gör. Det tredje är att han är nöjd med, att han känner sig helt och hållet trygg med det han har gjort. Så det ena är att han ser upp till sina handlingar. Det andra är att han tycker att han förtjänar belöning för det han har gjort. Och det tredje är att han känner sig trygg med det. Och sättet att bli av med det första problemet, att man börjar se upp till sina egna handlingar, är att man ska se vilken välsignelse Allah subhanahu wa ta'ala har välsignat honom med. Och att Allah gav honom framgång till att göra det här. Så alla handlingar som man har gjort, om man har lyckats be en bön på ett bra sätt, eller man har lyckats ge mycket sadaqa, eller man har lyckats fasta på måndagar och torsdagar och många av de frivilliga handlingarna, eller man lyckas behandla sina föräldrar på ett bra sätt och alla de här handlingarna, så är det för att Allah azza wa jalla har gett en framgång till att göra det här. Så man ska inte bli imponerad av det man har gjort. Och som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Och ni kan aldrig vilja något förutom Allah, om Allah, världarnas herre, vill det. Så allt gott som tjänaren gör är bara helt och hållet från Allahs välsignelse och godhet över honom. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala som ska tackas för att han har underlättat för slaven att kunna göra de här goda handlingarna. Så att tjänaren tittar på sina handlingar så är egentligen som han kollar på sina kroppsliga attribut som hörsel, syn och medvetande. Eller att han är frisk. Allt detta är från Allah subhanahu wa ta'alas välsignelser. Så det här befriar tjänaren från det här problemet. Och att han känner att det är hans herre som har välsignat honom med det här. Och det som skyddar honom från att tycka att han förtjänar att bli belönad för sina handlingar. Är att han känner att han endast är en slav till Allah subhanahu wa ta'ala. Och slaven är inte någon som förtjänar att få belöning. Utan när herren ger slaven belöning så är det utav hans generositet. Och det är ingen som kommer komma in till paradiset på grund av sina handlingar. Paradiset är alldeles för stort för att kunna få komma in dit av ens handlingar. Utan handlingar är ett medel för att komma till paradiset. Men man kommer bara in i paradiset genom Allah subhanahu wa ta'alas välsignelse. Och det som skyddar en slav, en tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala, att bli nöjd med sina egna handlingar och känna sig lugn med dem, är två stycken saker. Att man ser vilka brister det finns i ens handlingar, hur dåligt man har utfört dem och hur mycket själen och shaitan fick bort utav det, fick ut utav det. Och det är få handlingar som inte shaitan lyckas få ut någonting ifrån, som han lyckas dra bort någonting. Profeten sallallahu alaihi wasallam har till exempel sagt att när en slav, när en tjänare ber och han tittar åt höger och vänster, så är det någonting som shaitan snor från ens bön. Så säger Ibn Qayyim, hur ska det då vara när ens hjärta tittar till höger och vänster hela tiden när man ber? Tänker på andra saker när man ber. Hjärta tänker, man står och ber och så är man helt borta. Plötsligt börjar tänka på olika dunja saker, vad man ska göra i sitt hus. Imamen gör första raka, man kommer upp, man har glömt bort, man vet inte om man är i tredje eller fjärde raka. På samma sätt som man inte ska titta med sina ögon, så ska ens hjärta inte tänka på andra saker under ens bön. Och det här är någonting som sker för oss alla, men det är någonting som vi alla ska kämpa med att bli av med. Och den andra saken, hur man ska bli av med att man känner sig lugn och trygg med det man har gjort, är att man har kunskap om vad Allah subhanahu wa ta'ala egentligen förtjänar för sorts dyrkan, både vad det gäller till det inre och det yttre uppförandet och dess villkor. Och att tjänaren känner sig för svag och att han inte verkligen lever upp till det han, Allah subhanahu wa ta'ala, förtjänar. Det var det vi pratade om när man ska rannsaka sina handlingar. Att man, som sagt, man ska titta på sina egna brister och man ska titta på vilka rättigheter Allah subhanahu wa ta'ala har. Det var sammanfattningen av den här lektionen som hade om al-ikhlas att göra. Vi kan bara gå igenom en liten snabb genomgång av det vi nämnde idag. Och vi pratade om att man ska rannsaka sig själv först och främst innan man börjar sin resa till Allah subhanahu wa ta'ala med att göra goda handlingar och göra de här 100 handlingar som vi ska prata om. Och att rannsaka sig själv var, som sagt, två olika former. Det ena är någonting man gör innan man börjar göra handlingen och det andra är någonting man gör efter man har gjort handlingen. Och någonting när man har gjort en dyrkan, det man ska titta på hur man har utfört den, ska man titta på flera olika saker. Har man haft ikhlas i sin handling? Har det varit enligt med profeten sallallahu alaihi wasallam sunna? Har man perfekterat sin handling? Känner man av verkligen att det är Allah som har välsignat den med den? Och känner man av vilket är korta kommande man har gjort i sin handling? Och som sagt, en av de värsta sakerna som en slav kan göra till Allah subhanahu wa ta'ala, att man är försummande och att man bara låter, man känner hela tiden att allting man gör är okej och allting är bra och man inte försöker förbättra sig. Utan vi som muslimer ska ständigt försöka förbättra oss och bli bättre och bättre. Och det ska inte gå en månad eller ett år förutom att vi har blivit bättre människor och bättre mot vår omgivning och bättre i vår dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi nämnde, som sagt, att fördelarna med att rannsaka sig själv är dels att se vilka brister man själv har i sina handlingar och att man ska känna till Allah subhanahu wa ta'alas rättighet över den. Och det är många människor som gör tvärtom. Och de istället tittar på vilka rättigheter de tycker de själva har och tittar inte på Allah subhanahu wa ta'alas rättigheter. Vi pratade också om skillnaden mellan ikhlas och niyya. Och niyya är någonting som fuqaha pratar om. Och det är till exempel att man skiljer en handling som är en vardaglig handling från en dyrkanshandling. Eller att man skiljer två olika dyrkansmoment från varandra. Vi nämnde de olika bevisen från Koranen och Sunnan och vad Salaf har sagt om att ha ikhlas. Hur svårt det är och hur mycket man måste kämpa för att nå dit. Nah, det här var det vi ska avsluta med. Och om det är några frågor gällande lektionen så kan vi ta det nu.